Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd, avsnitt 167 och säsong, vet jag inte riktigt vilken det är, men vi är tillbaka i alla fall för vårterminen.
Vintersäsongen.
Vintersäsongen, absolut. Mm. Nina Smeds, politisk redaktör på Ålandstidningen, välkommen tillbaka.
Tack så mycket, det var länge sedan.
Ja. Daniel Dahlén, chefredaktör.
Ja.
Och du är också tillbaka?
Ja.
Efter helger och sånt?
Jo, det är sedan flera veckor. Så nu jag sitter här, ja.
Ja, Jonas Bladet, jag är ledarskribent på tidningen. Jag är också tillbaka.
Ja.
Typ.
Ja.
Hörrni, hur har ledigheten varit?
Vilken ledighet menar du då?
Jag hade 2,5 vecka.
Ja, så det är den du menar. Ja, men det var ganska skönt att du var ledig 2,5 vecka.
Det märktes.
Ja.
Ja, jag förstår att det var lite kris här.
Mm. Säkert.
Jo,
det var det. Definitivt. Vi är glada att du är tillbaka.
Jo, faktiskt. Det var jättejobbigt. Välkommen tillbaka.
Tack. Hörrni, så här första för terminen avsnittet så brukar vi ju titta tillbaka och sånt, men det händer ju så förbaskat mycket hela tiden just nu, känns det som. Så det är ju inte alls den där stiltjen det brukar. Jag menar, man pratar ofta om det här med sommartorka på redaktionen, men det, januari brukar ju vara mer torka faktiskt än typ juli. Mm. Men på politikfronten så har det ju hänt ganska mycket nu på kort tid.
Ja, alltså det är inte en lugn stund skulle jag säga.
Nej, de levererar kan vi säga. Mm. Ja, men det var väl lite lugnare mellan dagarna, men sen dess har det har börjat ta fart rejält den här senaste veckan i alla fall.
Mm. Vi slänger oss väl rakt in i det då. Nu ska jag hålla med tand för tunga här att inte säga ministerlöner utan ministerarvoden, annars får jag försöka smeds på mig och det grövsta.
Ja,
nej, jag blev utskälld redan på Messenger.
Ja, nej, men det är ju arvoden det handlar om, även om det finns en viss begreppsförvirring, men det handlar ju om arvoden som politikerna får, det är inte löner.
Men de har ju, hur som löner eller arvoden, så orsakar de ju rejäl debatt och ganska mycket raseri får man väl säga. I och med att arvodeskommissionen beslöt i höstas någon gång att höja ministernas arvoden till en koefficient beroende på lagtinget. Men det har ju då att göra med att de inte höjdes när lagtingets löner höjdes för 4 år sedan. Att den här löneökningen kommer nu, arvodesökningen. men det var ju en rejäl höjning för lagtinget inför förra mandatperioden och därför så blev det ju fulldaktligen då en rejäl ökning även för ministrarna den här gången. Men eftersom läget är som det är ekonomiskt, för plötsligt så är ju alla partier överens om att ekonomin är väldigt ansträngd. Så var det ju inte riktigt i budgetdebatten för några veckor sedan.
Nej, men det händer saker väldigt snabbt i en politiker hjärna.
Nu är det ju total kris, även för någon som menade att det inte alls var så total kris bara för ett par veckor sedan.
Mm.
Men hur ska man se på det här? Är det ett rätt att höja ministrarnas arvoden? Bör de sänkas igen och är reaktionerna rimliga?
Att det, så här, höjningen i sig är väl ingenting att orda om. De har höjts på andra, lagtingsledamöterna har höjts också. Jag menar ministerlöner ska också höjas. Alltså vi har ju trots allt en inflation som äter upp lite av lönen också. Så att höjningen i sig är väl ingenting att orda om. Men däremot så är väl tajmingen inte den bästa, kan man ju lugnt säga. Och framförallt så har det har ju varit svårt för allmänheten att ta emot den här, i synnerhet eftersom många har det ganska kämpigt. Och i synnerhet den här tiden av året, varje år så är det januari en utmanande månad för många. Och att då se ministrar kamma åt sig mera samtidigt som när man pratar om nedskärningar så blir det svårt att smälta.
Och när det blev en så radikal höjning också, alltså det borde ju finnas ett system någonstans som gör att det liksom höjs en gång i år eller indexjusteras eller något. För nu blir det också, nu är det liksom arvodeskommissionen, 3 personer som har bestämt att så här mycket högre ska de få. Och det blir också konstigt, även om det sägs att det ska vara en oberoende arvodeskommission. Men det är liksom 3 personer då som har fattat beslutet att de ska höja så här mycket. Och det är liksom de 3 personerna, jag tycker inte de har motiverat det tillräckligt väl. Man kan säga att det inte har höjts på 12 år eller vad det handlar om. Men tajmingen och den här dramatiska höjningen. Man kunde, nu jag då som inte en ekonomisk expert, men man kunde säga så här. Man kunde ha gjort att man har tagit det stegvis under 4 år, att man höjer lite i året. Och inte 30% på ett bräde när vi har sparkrav och finanspolitiskt ramverk. Och
nej, men och det här är ju inte någonting exceptionellt att man får sådana här reaktioner. Jag menar, titta bara på näringslivet där det många gånger har betalats ut bonusar. När företagen går dåligt så har ledningen fått jättehöga bonusar. Och samtidigt har det varit nedskärningar. Det har ju inte tagit sådär väldigt bra emot av varken aktieägare eller ägare som sådant och personal, utan det brukar få konsekvenser. Och nu sätter man sig som politiker lite sådär i sidovagnen och säger det här är arvodeskommissionen och det är de som har beslutat och jag kan inte göra någonting.
Men det, jag tycker att det finns liksom problem åt alla håll i det här. Ett, jag tycker att vi ska ha bra politikerlöner för att i teorin locka
arvoden
för att i teorin locka skarpa hjärnor till att vara våra folkvalda. Sen kan man alltid hävda att det är liksom utbildningsnivån är inte så hög och allting. Men det, jag menar, det lär ju inte bli lättare om vi halverar arvoderna. Att locka liksom, de som sitter idag på goda tjänster eller liksom höga positioner som vi gärna vill få in. Förhoppningsvis då att de är faktiskt där de skarpa hjärnor som man, som man vill ha in. Då. Men sen är ju problemet där, som du var inne på, Linda. Nina.
Hans fru heter Linda.
Jag var hemma för länge. Jul, tror jag. Att just att det inte höjdes på så länge. Det tredje problemet var ju att inte ministrarnas löner lyftes samtidigt som lagtinget. Då var det ju inte arvodeskommissionen som skulle sköta det. Utan det var den avgående regeringen som borde ha lagt in det i budgeten att man skulle justera arvoderna för ministrarna i den kommande regeringen på samma sätt. Och det gjordes inte. Det som är lite prekärt i sammanhanget är att det var Katrin Sjögren och Mats Perman som styrde den regeringen och nu är det de som tillträder med de här nya arvoderna. Så det är ju liksom en bisats i det hela. Men kutymen var ju att den avgående regeringen, för att inte liksom justera sina egna arvoden, lägger det i sin avskedsbudget för den kommande regeringen. Men jag menar, det smartaste är väl, bestäm en koefficient. Det ska vara en skillnad mellan att vara lagtingsledamot och att vara minister.
Definitivt.
För att det är mycket mer jobb att vara minister. Du lägger ner väldigt många fler timmar på det. Bestäm en koefficient och sen så höjer man enligt avtalsrörelsen, ett snitt av avtalsrörelsens resultat. Det kan väl inte vara så svårt att räkna ut. Att man tar hela avtalsrörelsen och så får man ett snitt på den och så blir det 1,6 ett år och 0,9 ett år och 3% ett annat år. Precis som för alla andra.
Ja, man förhandlar ju för sin egen organisation varje år också. Så jag tänker landskapsregeringen har ju sina löneavtal.
Ja men någonting som man liksom, som är helt oberoende. För som du säger, en arvodeskommission med tre representanter. En ska vara från arbetsgivarsidan, en ska vara från löntagarsidan och en ska vara ex-politiker. Det står ju inte så, men man ska ha erfarenhet av lagtingsarbete, vilket ju innebär naturligtvis att man är ex-politiker. Och i det här fallet så är det Magnus Lundberg som är Centern rätt närstående. Och det, om man liksom kastar det helt i händerna på avtalsrörelsens parter, så blir det ju verkligen oberoende.
Ja, men sen jag är också trött på den där diskussionen att lönerna måste vara höga för att man ska locka till sig kompetenta personer. Alltså om vi tittar på hur ministrarna tillsätts efter ett val, det är ju folk som har fått mycket röster. Det är ju inte så att man söker, liksom, om vi tar nu till finansministerposten, att man söker någon bankchef eller något sånt. Alltså jag tror inte på det. Att om man höjer lönen så lockar man till sig kompetent personal. Det handlar om valresultat. Jag kanske inte alltid då.
Ja, jag tänkte ju säga det med finansministern nu. Så
ja, men det var ju inte så att man sökte någon från en bankchef.
De tog väl den med störst erfarenhet att vara finansminister.
Ja. Nej, men det är det jag menar. Liksom, att lägg ner det där snacket om att man ska locka kompetent personal till lagtinget och till ministrar. Det är liksom, de som får bra med röster får bli ministrar.
En intressant aspekt i det där är ju trots allt också att varför tar du jobbet? Du vill väl vara med och påverka och driva på den linjen du vill. Alltså det, jag tänker just, om vi nu hamnar vi lite snett här nu, men den här diskussionen om höga arvoden, att viljan att kunna utföra ett jobb är ju också viktigt, inte bara lönen. För ibland får man nog lite en känsla av att hos vissa politiker så är den här, och även de som kandiderar, att den där drivkraften är också att det här är en lön som inte jag skulle kunna få i mitt befintliga yrke och därför vill jag göra den. Men den viktigaste drivkraften är ju att jag vill vara med och förändra och vill påverka vårt samhälle. Nu hamnar vi nog rejält vid sidan om.
Men jag menar, den viljan kanske ändå är oberoende om man ska ha fått den tidigare lönen. Det tidigare arvodet eller det nuvarande arvodet. För att, jag menar, de som är ministrar nu visste ju inte om att arvodet skulle höjas så här mycket. Så jag tycker det finns många aspekter där, men de ska ha bra betalt eftersom det är de som har det största ansvaret.
Och mycket jobb är det.
Det är mycket jobb, det är stort ansvar och ganska taskiga anställningsvillkor eftersom du kan åka ut från ena dagen till den andra.
Mm.
Så är det.
Så det är,
men då hamnar man ju i lagtinget där man har också
bra... Inte till exempel finansministern då?
Nej.
Samtidigt kan man ju tycka också att jag menar att den här hela debatten har gått lite vilse. Det var sakkunskapen saknas lite, samtidigt som det är berättigat att föra fram den här kritiken kan jag absolut tycka. Men jag tänker, sen har vi som, det var ju också i Riksmedia, i Huvudstadsbladet, och där börjar man jämföra äpple och päron och man hade liksom inte ens koll på liksom hur lönerna räknades ut och alltihop. Och det, då blir det lite på populism över det hela. Jag menar,
ja, det, och det är ju det som sprids sen på sociala medier. Det spelar ingen roll hur mycket vi här på Åland försöker förklara och lägga fram fakta om inte folk bryr sig om att ta den till sig, utan gillar just sånt här som Huvudstadsbladet körde med, att de får mer än presidenten.
Mm. På tal om populism håller jag på att säga. Jag menar ju naturligtvis inte så, men Obunden Samling har ju lagt fram ett förslag om att sänka ministerlönerna med 2000 i månaden var det var. Och i det också att ta bort ersättarsystemet. Så mer jobb och mindre pröjs. Och väl kontentan där. Vad tycker ni om det förslaget?
Ja, det är väl ju inte mitt jobb att tycka någonting om det, men det är den diskussionen som har ju framkommit. Att man, för de vill ju ha att det ska finnas en lag som säger vad den här koefficienten är. Inte en arvodeskommission som slår fast en koefficient för ministrarna. Utan att det ska finnas en lag som säger att så här mycket högre ska ministerarvoden alltid vara. Och det tycker jag kan vara en vettig lösning.
Mm. Ja, jag tycker det är också, som sagt, om man binder till avtalsrörelsen också, så man får en årlig uppräkning bara precis som alla andra yrkesgrupper. Ersättarsystemet då, det här har ju varit inne på i podden flera gånger tidigare.
Ja, jag tycker att man borde nyttja det kapital man friställer till att stärka vissa funktioner då, precis som vi har varit inne, att någon statssekreterare eller liknande, för vi skulle behöva komma upp på en nivå att det är ju inte ett kommunfullmäktige det här nu, vi måste komma ihåg det också, lagtinget ska stifta lagar som vi ska förhålla oss till, det behövs kompetens och det behövs jag förstår att Obunden Samling gör så här, för att sitter man i oppositionen, det här är ju ett gyllene tillfälle att få sin röst hörd. Det är ju väldigt enkelt, och det här är, folk tycker så här i stugorna, men ibland är verkligheten lite mer komplicerad än ett bara tyckande.
Ja, alltså, om man får ha en åsikt här då, så det är ju liksom att minst 30 ska vi ha i lagting. Jag har ju varit inne på att vi ska vara 300, för att om ni kommer ihåg.
Ja, vi kommer
för
ihåg.
Att, ja, men ju färre vi blir, desto lättare det att genomföra såna här populistiska beslut. Och jag känner liksom att 30 är på gränsen. Liksom en av 30 får ganska onödigt mycket makt ibland, känns det som. Så jag tycker att vi behöver ha ersättare.
Den där är faktiskt lite intressant, att en person har väldigt mycket makt i det åländska lagtinget. Och handen på hjärta, du behöver inte så mycket röster alla gånger för att komma in och ha den där rösten heller.
Nej.
Utan det kan till och med, vi har ju fall där det har räckt med 40-50 röster.
Mm.
Och då blir det... Du får för mycket makt i relation till vad du egentligen ska ha.
Jo,
upplever
jag
det
ur
ett demokratiskt perspektiv.
Jag tycker jag kan köpa ersättarsystemet just om man använder pengarna till att stärka en politisk tjänstemannakader, eller skapa en politisk tjänstemannakader. Vi har alltså en regering helt utan politiska tjänstemän. Det är ju, finns ju i princip inte någonstans i världen. Jag gjorde en jämförelse för massa år sedan, när Fredrik Karlsson var näringsminister första gången, så jämförde jag bara med den svenska jordbruksministern. Han hade 9 politiskt tillsatta tjänster bara för jordbruket. Mm. Fredrik Karlsson hade ju flera näringsliv och liksom massa saker som, och inte en enda.
Nej, men problemet blir också när vi sätter det i en större kontext, för då blir våra ministrar vilka händer lite nu och då, i alla fall historiskt och säkerligen idag också, att våra minister blir ju tjänstemän och varav de också i sina diskussioner och förhandlingar både österut och västerut börjar prata med tjänstemän. Och i samma stund och samma veva har man undergrävt sin position. Ministrar pratar med ministrar, tjänstemän med tjänstemän. Och det där skulle ju vara väldigt viktigt att vi skulle få in i vårt system för att kunna driva på frågor lite mer. Och jag tror att det kanske är ett problem i synnerhet när vi ser på just skattegränsen, när vi ser på självstyrelseutvecklingen och liknande, att vi hamnar minister mot tjänsteman hela tiden och den är inte bra. Sen får man tycka det att det är kanske åländsk storhetsvansinne, men så är det inte eftersom vi har vår lagstiftningsbehörighet och vi har ministrar.
Men generellt sett så är man ju otroligt rädda för att satsa pengar på självstyrelsen, får jag uppfattningen om. Just det här liksom att stärka funktionerna i självstyrelsen. Det behöver ju inte vara så att lantrådet ska åka i skytteltrafik till Helsingfors för att prata med tjänstemän, som du säger. Nej. Utan där borde man ju ha en tydlig politisk tjänsteman. Och så då har vi ju de vanliga tjänstemännen, så att säga. Problemet är också att det blir hybridroller. Politiker blir tjänstemän. Tjänstemän blir politiska som inte ska vara det. Och därför så blir det ju ett mischmasch i toppen av vår regeringsorganisation.
Ja, men det kan
där man inte riktigt vet sina egna roller.
Så är det. Och som gammal tjänsteman kan jag ju säga att det är det värsta du vet som tjänsteman är ju när du hamnar i en situation där det förväntas att du ska bedriva politik. Du är ju där för att verkställa det politikerna har beslutat om och se till att lagligheten följs. Att sen hamna inträngd i ett hörn där du hamnar på att bedriva politik eller driva politiska frågor, så är inte bra för någon inblandad.
Ja, vi lär väl få återkomma till det här ärendet. Jag gissar att den här arvodesdebatten då inte är avslutad än på ett tag.
Nej, definitivt inte.
Vi går vidare i årets första podd och diskuterar en annan affär. En gate. Lövström-gate.
Ja. Jag tänkte, vad har han nu på början? Det var en fin ingång.
Ålands riksdagsledamot Mats Lövström aviserade ju för ett tag sedan att han tänkte ställa upp i EU-parlamentsvalet för Svenska Folkpartiet eller på Svenska Folkpartiets lista. För att då tidigare i veckan berätta att nej, det tänker han inte alls göra, för nu hade han tänkt efter. Och ville inte dra med familjen till Bryssel och ville fortsätta i riksdagen istället. Du Daniel, du skrev ju en ledare om det här. Vilket du kanske inte tyckte att det var så väljudande budskap.
Nej, det känns ogenomtänkt. Problemet är ju det också att det här hattande har ställt till det för Åland, de åländska partierna. Det samarbetsavtal man hade med SFP, det har varit ett givande samarbete för alla parter. Givit frukt, men med sitt agerande så kastar Lövström hela de åländska partierna som ingår i det samarbetet, så kastar han under bussen egentligen. De ställdes inför ett fullbordat faktum. Vi visste inte ens om de egentligen de löften som och det som vad heter det Svenska Folkpartiet tidigare har lovat Åland om det skulle upprätthållas. Vi hade en situation tidigare där man hade ett samarbetsavtal vilket gjorde att alla kandidater på SFPs lista måste skriva under att man godkände det här samarbetsavtalet och de villkor som fanns där, att man inte skulle motarbeta det. Allt sånt for åt fanders. Plus att vi är i en situation där SFP mer än någonsin, skulle jag bedöma det som, i alla fall behöver åländska röster och för att trygga sitt mandat. Det är långt ifrån säkert att SFP får ett mandat i EU-parlamentet. Och att i den här situationen inte då ge åländska partierna möjlighet att vara med och påverka och försöka driva fram Ålands position, så var ett konstigt agerande. Och sen då när allt liksom var fullbordat faktum, att då dra tillbaka, så make no sense. Han har sina förklaringar, absolut, men jag tycker fortfarande att de förklaringarna borde han ha väckta för en vecka sedan, om jag ska vara ärlig.
Köper du förklaringen?
Ja, det är ju sådär. Det känns som, jag vet inte riktigt hur man ska säga det, för att det kom väldigt tidigt innan EU-valskampanjen ens hade kommit igång, så kom ju beskedet att han kandiderar. Och det var väldigt tidigt, och jag tror det var som du Daniel sa, att det var inte ens liksom de åländska samarbetspartierna som lanserade sin kandidat, utan beskedet kom från SFP.
Var det?
Och liksom att det kom så tidigt, och det är ju det man undrar, vad var det som föranledde den här brådskan? Vad diskuteras i SFP? Försöker man inom SFP positionera sig nu, eftersom det har varit så oklart vem ska ställa upp och vem ska ta över efter Torvald? Så, jag menar, scenen är ju fri för vem som helst nu att träda in. Så det är väldigt konstigt att det kom så tidigt. Och sen kanske ännu mer konstigt att det drogs tillbaks efter
så tidigt.
Två veckor, inte ens två veckor.
Nej, och sen också out of the blue igen då. Mm. Utan att de åländska samarbetspartnerna visste.
De hade inte ens hunnit träffas och diskutera det faktum. De hade ju haft en träff före Mats Löfström gick ut med sin kandidatur. Och sen skulle de då positionera sig och ta itu med den frågan. Men de hann inte ens mötas innan han drog tillbaka den. Så att i och för sig så har ju inte de slösat bort arbete på det här. Men
det enda som jag ser är väl att han har fått ganska mycket kritik. Och det blev inga så mycket ryggdunkningar som han hade trott, tror jag. Att det kan vara någonting sånt som spelar i bakvattnen också här. Men det är ju rena spekulationer. För jag ser inte varför. För jag tycker olyckan var redan skedd. Det var lika bra att löpa linan ut nu.
Jag tycker också att det är väldigt märkligt. För vi som liksom har varit bekanta med Mats Löfström under ett antal år och pratat med honom tämligen regelbundet, och så här, att ta ogenomtänkta beslut, att inte liksom fundera på alla risker och fördelar med att göra saker, det känns inte som Mats Löfström. Han är en av de mest genomtänkta politiker jag känner till. Mm. Så därför så känns det som att man tänker en gång till och kommer till helt motsatt slutsats. Det känns inte som en rimlig förklaring i mina öron i alla fall.
Men menar du att det var genomtänkt att göra så här? Att kandidera tidigt, två veckor senare dra tillbaka den?
Nej, men det är det jag menar. Ja. Alltså, det håller inte riktigt som... Alltså det här att han tänkte efter hur det skulle påverka familjen och så, det tror jag att Mats hade tänkt på långt tidigare.
Jo, det sa han ju, att de hade ju diskuterat det.
Jag tror att det är som den stora missen i det hela. Det var ju att han lät SFPs partikansli skicka ut ett pressmeddelande istället för att prata med partierna och säga jag vill ställa upp. De hade ju naturligtvis sagt ja, men det låter ju jättebra. Och så hade man fått en presskonferens där Veronica Törnros och Katrin Sjögren och Ville Valve och vilka de andra partier som skulle ha ställt upp bakom honom skulle ha stått bakom honom på en bild och liksom presenterat honom som Ålands kandidat till det här. För att Åland kommer förmodligen aldrig att få en större chans att faktiskt få en Europaparlamentsplats än i just det här valet med just Mats Löfström. Eftersom det, som du sa, det är helt öppet i SFPs led. Liksom. Och ju fler av de namnkunniga, vi har ju redan Anna-Maja Henriksson har sagt att hon ställer upp, Eva Biodé har sagt att hon ställer upp, det kan ju komma fler. Ju fler namnkunniga liksom på den finska sidan, på finländska sidan, som ställer upp, desto större chans för Mats Löfström. För då, liksom,
då splittras det.
Då splittras det där. Men han har liksom den åländska kadern och kommer att ha en hel del röster i svensk finland också. Mm. Så att för Ålands del så är det liksom, så var det den stora chansen att han skulle ställa upp och köra en rejäl kampanj i det. Så jag tror inte egentligen, alltså, det är klart att de blev överraskade och kändes lite åsidosatta och lite stutta och därför så var det en del kritik. Men jag tror inte att någon hade sagt nej om man hade liksom gjort det i rätt ordning. Heller.
Absolut inte. Utan nej. De hade kört på.
Ja, men det kanske var det där liksom SFP, vad heter det, dimman över honom som blev för mycket. Ja, att han kändes mer som SFP-are än som ålänning när han gick ut med. Och kanske där kom kritiken. Hans kampanjchef var ju SFP-are. Mm. Så att det var ju liksom, det fanns ingen åländsk förankring i...
Ingen åländsk förankring. Man gick ut först i Huvudstadsbladet och berättade. Det kom från SFPs partikansli, pressmeddelande. Han presenteras som deras ledamot på hemsidan. Mm. Han sitter som ordförande i deras internationella och EU-utskott.
Och vi vet ju att det har funnits en irritation under pandemin också. Att absolut. han har liksom balanserat för mycket mellan Åland och...
Ganska kraftigt. Även om den inte har synts utåt så har kritiken varit bitvis väldigt hård. Att var står han? Var ligger lojaliteterna? Mm. Så sånt spelar in, absolut.
Hur kommer det gå nu då? Vem kommer att kandidera? Kommer det att bli Anton Nilsson igen?
Jag tänkte säga, vi vet ju vem som gärna vill, och det är ju Anton Nilsson. Och han gjorde ju ett bra val. Han är väl han är ersättare för Nils Torvald, så det är väl det närmsta vi har kommit en egen parlamentsplats. Och eftersom Nils Torvalds nu klarar hela den här mandatperioden så fick ju Anton aldrig chansen. Men ja.
Om han har någon chans?
Jag tror han är vår bästa chans.
Han är vår bästa chans som det är nu. Han drog väl närmare 9000 röster, va? Eller någonting sånt.
Ja, nästan 9000.
Och han drog bra också runt om i ja, när det blir i Svenskfinland. Utan att egentligen hade kampanjer så fick han ju en hel del röster, om jag kommer ihåg rätt.
830 tror jag det var. Jag skrev just någon faktaruta på det här.
Så det är ju det är ju i sig intressant.
Men han är ju inte på samma sätt ett namn som Mats Löfström.
Nej.
Så är det.
Vi lär väl få återkomma under våren till det här, och när det kommer. Anton hade ju svarat i en annan på orten utkommande tidning att om Åland ringer så svarar han.
Ja.
Så vi får väl se om Åland ringer då.
Jo, han sa åt oss också. Han är det bästa alternativet, så är han beredd.
Ja. Mm. Om du läser oss.
Jag tyckte det citatet var roligt.
Bara. Ja, det var bra.
Dagens tredje affär, Gate, näringsrättslagen. Det här är ju ditt favoritområde, Daniel.
Jo, det är verkligen favorit. Ja.
Men, nu. Förlåt mig. Den har ju förfallit för en andra gång nu då, i laggranskningen. Först i Ålandsdelegationen och sen högsta domstolen, och vi förväntar oss att presidenten gör tummen ner då, fulldaktligen.
Säkerligen.
Men det är ju HDs utslag som på nytt har höjt en del ögonbryn kring självstyrelsens ställning kontra grundlagen, och även lite grann kontra unionsfördraget och EU. Där ju högsta domstolen menar att de här språkreglerna som man vill införa i näringsrättslagen bryter mot standstill-principen och unionsrätten, och därför inte kan genomföras. Även fast det är egentligen en positiv särbehandling. Det är ju inte att man förbjuder någonting, utan man säger att det här måste finnas med, det vill säga svenska. Men om vi hoppar över teknikaliteterna i det utslaget och tittar på den andra biten som jag tycker faktiskt är lite intressantare. Och det är ju liksom just hur gång på gång högsta domstolen har slagit ner på åländska lagar med hänvisning till grundlagen, som ändrades då 7 år efter att den nuvarande självstyrelselagen slogs fast. Så det här har ju också blivit den kanske svåraste biten i revisionen av självstyrelselagen, alltså just självstyrelsens ställning, självstyrelselagens ställning kontra grundlagen. Och om man ändrar grundlagen, hur ska man då liksom parera det i självstyrelselagen för att den inte ska liksom halka ner på viktighetslistan, om man uttrycker sig enkelt. Hur ska man lösa det där? Vart är vi idag? Alltså, hur illa är det?
Nej, men det är illa. Det är på riktigt illa. Alltså det, jag tror inte att allmänheten har uppfattat det, för det här är teknikaliteter. Men i princip så har man genom de här besluten nu åsidosatt hela språkskyddet, vilket liksom åsidosätter hela självstyrelsen. Och det blir problematiskt av den enkla anledningen också, att jag menar, hela minoritetsskyddet är de facto av ren princip diskriminerande från början. Att det skulle vara diskriminerande mot finska näringsidkare som idkar näring på finska på Åland. Ja, så är det. Det är det man har kommit överens om en gång i tiden. Det kallas minoritetsskydd. Och nu har vi hamnat i en situation där de folkrättsliga åtagandena och den lagstiftning som finns gällande den åländska autonomin och sidos att du kan ta vilken lag som helst egentligen är starkare än det nu. Och det sätter ju också hela lagtinget ur spel egentligen.
Och där kanske man kommer in på det där som du var inne på, Daniel. Att vi, när vi ska förhandla om de här frågorna, när våra politiker åker till Helsingfors för att lösa de här frågorna, möts vi av tjänstemän som ser på lagen och som inte ser politiken bakom det hela och inte kan argumentera eller diskutera språkskydd och minoritetsskydd, för att det finns en grundlag som säger så här. Exakt. Och då ska den följas. Ja. Och där är ju problemet att våra politiker får inte möta de viktiga politikerna i den här frågan.
Men det är också att det går ju inte att förhandla om det är högsta domstolen som ska ta de här besluten.
Nej, men det är så. Mm. Det är ju en politisk överenskommelse mellan det åländska folket och det finländska folket att vi ska ha självstyrelse. Det är inte en juridisk sak, men det är precis som Sten Palmgren, som jag citerar flera gånger, säger, att hela självstyrelsen bygger på juridiska överenskommelser, och den har blivit av juridisk art snarare än en politisk överenskommelse. Och vi har försökt dra det politiska snöret, jag tänker just med Tarja Halonen-kommittén, om man var överens om sig själv, och sen har det skjutits i sank gång efter annan. Mm. Och det här är ju, jag vet inte hur man ska lösa det här.
Jag fick en skrift till sen som är skriven av Göran Lindholm, mm, kring det här, när han går igenom det. Mm. Och jag tycker att det är väldigt intressant genomgång och väldigt intressanta slutsatser i den också, kring att domstolen liksom dömer utifrån liksom exakt vad som är skrivet i lagen.
Mm.
Inte syftet, nej, med lagen. Exakt. Nej, tanken, nej, med lagen.
Och det där är en stor skillnad.
Ja, för jag menar, du behöver ju inte läsa speciellt många rader i självstyrelselagen för att inse att grundtanken här är att skydda svensk kultur och svenska språket.
Mm.
Det är ju anledningen till att självstyrelselagen och liksom Ålands exemplet överhuvudtaget finns.
Mm.
Och när man då underkänner det som argument för att efterleva det egentligen, eller för att liksom stärka skyddet av det svenska språket i en värld som faktiskt har förändrats en del sedan början på förra seklet, eller för drygt 100 år sedan. Internationaliseringen är ju lite större idag. Så underkänner man det. Och dessutom så hänvisar man då till EU, där man säger att ja, EU kommer nog att underkänna det här. Mm. Fastän det finns åtskilda exempel, vilket också har förts fram i EU, där man har gjort exakt det här.
Mm.
Och det har godkänts.
Ja, det är ju det Harry Jansson har varit så frustrerad över. Okej, pröva det mot EU-rätten då.
Ja, men gör det.
Absolut. Släpp igenom det och pröva det mot EU-rätten istället för att HD stoppar det. Men där är vi inne på det som jag tycker börjar bli allt mer oroväckande. Om man ser på hur resten av Finland ser på Åland, det finns ingen bakgrundskunskap, det finns ingen förståelse för varför Åland är Åland.
Nej, men det blir ju ännu mer alarmerande när man ser att Ålands delegationen gick på samma linje som HD. Där sitter det ju ålänningar som ska veta var grunden kommer ifrån. De ska måste kunna sätta emot i den diskussionen. Nu vet vi inte vad som sagt innanför dörrarna. Nej. Men det är ju väldigt intressant att vi sitter i en situation där inte ens Ålands delegationen kan stå upp för folkrätten.
Men låt vara att både Ålands delegationen och HD lutar sig mot att så här står det i lagen, och man dömer efter vad som står i lagen. Varken mer eller mindre. Det är ju ett sätt att döma, absolut. Och det kanske till och med kan anses som det rätta utav jurister. Men det innebär ju att då måste ju lagen ändras.
Exakt.
Och det är ju det man håller på med, precis som du sa, det har fallit några gånger. Och som jag sa inledningsvis så har ju det här seglat upp som den stora knäckfrågan i förhandlingarna kring den nya självstyrelselagen. Men går det här att lösa? Finns det överhuvudtaget någon vilja till exempel från finskt håll att lösa det här?
Ja, men vi har ju den här gruppen nu som sitter, som sattes igång i somras.
I somras var det.
Som jobbar med de här typerna.
Bygglin.
Jag tror att nästan det behöver vara på den. Även om jag säger att det är politisk nivå. Men nu är det nog så juridiskt komplicerat. Så att nu behöver vi ha jurister.
Men det kommer ändå att komma tillbaka till den politiska nivån när beslut ska fattas.
Absolut.
Och det är väl där liksom den... Jag tror det måste lösas politiskt. Jag tror det inte går att lösa juridiskt så länge jurister sitter och tar liksom orden.
Men om en sån här kommitté, som jag tänker en arbetsgrupp, kan nu säga att så här, den här vägen går att göra juridiskt, alltså rent tekniskt, inte att de ska lägga några värderingar i det, utan tekniskt, de får en beställning, visa på hur vi löser det juridiskt och sen driver igenom det. För det är ju lite sen som Jan Sundberg har vid otal tillfällen, professor Janne Thunberg vid Helsingfors universitet, har lyft fram, det är ju det att det finns ju sån djup okunnighet kring autonomin. Han brukar säga att när han får runt och föreläser så berättar han om att det finns två lagstiftande församlingar i Finland, och då brukar även doktorander ställa sig frågan, nej, menar du sameting eller vad? Liksom, ja. Att det kommer på den nivån, att man, okunskapen är så pass bred, och den smittar ju av sig sen ner på ministerien och tjänstemän, såklart.
Men också hos politiker. Som vi redan har konstaterat att man behöver ingen utbildning för att bli politiker. Mm. Men det är politiker som styr vårt land och saknar de kunskapen om de i riksdagen och regeringen i Helsingfors saknar kunskap om varför Åland finns till. Mm. Då är vi ju illa ute.
Men gör de verkligen det? Saknar kunskap om varför Åland finns till?
Ja, det är klart man kan säga så.
Jag bara undrar, eftersom Åland har ju gång på gång sagt att vi informerar och man har såna här tjänstemannautbyten och man bjuder hit folk och kör dem till...
Jo, tjänstemannautbyten.
Ja, men informerar ju direkt politiskt och sånt också. Men till syvende och sist så kommer det till att det ska finnas en politisk vilja att faktiskt ge Åland en ny, eller godkänna en ny självstyrelselag.
Och som jag skriver 111 gånger, det är ingen finsk politiker som någonsin har vunnit en enda röst för att han har drivit en Ålandsfråga. Eller?
Nej. Det är ju det. Nej, men som du säger, Tarja Hallonen kommenterade, där var man ju överens minus OF och samfinländarna. Mm. Men det innebar att det fanns ganska överväldigande majoritet i båda parlamenten för att anta det förslag som Tarja Hallonen kommittén la fram. Mm. Men det bara rann ut i sanden.
Istället för att bara fatta beslutet, nu har vi överens, nu får tjänstemännen reda upp det här.
Ja, men det är det jag menar, att det finns dålig kunskap. Jag menar, man ska ju ha en vilja och lära sig mer om vissa saker, och jag tror att den viljan saknas när det gäller Åland på många håll, för att man tycker man vet redan hur det är, och man är inte intresserad av att ta reda på Ålands historia och Ålands exempel och sånt, för man har bestämt sig att så här är det. Mm. Och det problematiska är då om media driver på.
Vilket man gör, och Finland är en ganska stark nationalstat liksom på det sättet, och centralistisk också. Vi ska komma ihåg att inte det är bara Åland som brottas med Helsingfors, eller det är bara vi som tror det, men samerna har ju samma utmaningar, om vi säger som så. Mm.
Kommer vi att se en ny självstyrelselag föreslås under den här mandatperioden?
Ja, det är ett måste, men det är så mycket fnurror på tråden nu. Så.
Jo, alltså, jag tror att 4 år känns som en kort tid, och på något sätt känner jag att den här landskapsregeringen har så många andra stora utmaningar. I och för sig så lade de ju fram ett nytt delegeringsbeslut här igår som handlar om att ministrarna ska få mer tid för politik. Och då kanske det blir en lucka i deras knappa tidsschema att de ska hinna stångas med Helsingfors. Men det känns som att det kommer inte finnas tid att ta itu med det på det vis som det behövs.
Vi går vidare på den till någonting närbesläktat, nämligen presidentvalet, eftersom det är den kommande presidenten som eventuellt ska stadfästa den nya självstyrelselagen. Vad säger ni nu? Vad säger ni om presidentvalskampanjen så långt? Det börjar ju närma sig nu.
Ja, vi diskuterade här på jobbet igår faktiskt, att har vi sett en enda skylt på stan här? Att det man ser är ju på sociala medier. Det har inte funnits något engagemang att göra sin kandidat sedd på Torggatan i Mariehamn, om vi säger så.
Nej, det ska bli intressant faktiskt, för jag ska träffa finska Ylle på måndag, och de ska diskutera hur presidentkampanjerna har synts på Åland och vilka frågor som har drivits. Jag behöver nog fundera på över helgen där, för att det har varit väldigt lugnt.
Vi har haft 2 kandidater här och en som var på väg, men stormen tog över. Pekka Haavisto slapp ju inte hit. Så att det funnits 3 som har varit villiga att komma hit. Men
Alexander Stubb ledde ju opinionsmätningarna för Pekka Haavisto. Men det har ju varit lite tveksamheter kring kandidat Stubbs svar på Ålands frågeställningar. Vad tycker ni om det?
Det är ju inger ju inte respekt direkt om man försöker avfärda åländska frågor eller prata förbi dem, eller ja, jag vet inte.
Han har ju haft de här linjerna tidigare. Det kommer ju inte som någon överraskning precis. Och Samlingspartiet har lite, ja, de slirar lite i frågan ibland vad det gäller demilitariseringen och neutraliseringen. Samtidigt tror jag inte, jag tror också att det är kanske mer snarare tal om ett retoriskt knep för att inte hamna som svensk språk in i en diskussion där man kan uppfattas bland vissa väljare som att man bara driver på för och skyddar de svenskspråkiga i landet. Han måste trots allt få med sig sannfinländska väljare om han ska ta ro det här i hamn. Så jag tror det kan vara ren politisk taktik också.
Ja, han har ju tonat ner sin svenskspråkighet också väldigt mycket, till stor besvikelse för finlandssvenskarna. Så att...
Men ska man bara tänka att det är just så, så liksom, det kanske blir bättre sen när han får vara sig själv igen då, efter han blev vald?
Får man vara sig själv efter att man har blivit vald?
Jag tror att med ämbetet så kommer det, jag menar, vi har ju en samlingspartist som nu är också president Niinistö. Så jag tror att du i ämbetet så vet du vilka avtal som finns och vad som gäller. Han kan luta sig mera tryggt mot vad man har kommit till. Det utrikesministeriet hade ju en ganska tydlig rapport här för inte så där jättelänge sedan om Ålands position och demilitarisering och sådär. Och jag menar, vi finns ju med i NATO-fördraget och i och Ålandsprotokollet i anslutningsfördraget till EU och sådär. Så det är ju en icke-fråga. Och dessutom i Moskva-avtalet också, eller liksom Moskva-freden där och de avtal som kom på 90-talet. Så att folkrättsligt och avtalsmässigt så är det ju inte en diskussion. Så, men inte ger det ju riktigt de där förtroende heller. Om man ska rikta sig till åländska väljare. Eller? Mm. Det är nog en utmaning.
Du hade ju ett så kallat rutmönster, som vi säger, ja. Där presidentkandidaterna fick svara på ett antal frågor i tidningen.
Och nu menar du att jag ska komma ihåg
svar? Nej, men det var ju två som inte skickade några svar alls.
Nej, och jag ska tala om för er att jag skickade många påminnelser och gav förlängd deadlines-tid. Men Aaltola och Halla-aho svarade inte.
Så de räknar inte med några röster från Åland alltså?
Nej.
Den ena kanske man kan förstå.
Ja.
Ja. Men allt det var lite spännande ändå.
Ja, men jag kanske inte skickar till rätt adresser.
Men han har ju trillat ner ganska. Han var ju ganska popp i början när det var få som hade anmält intresse om president.
Han var tidig.
Ja, han var tidig.
Han gjorde en Löfström.
Men han har inte hoppat av ännu.
Hur tror ni att det kommer gå då? Kommer någon att vinna? Nej, ingen kommer att vinna egen majoritet i första omgången.
Nej.
Det kan vi väl slå fast. Vilka två kommer att stå mellan i andra omgången?
Det är väl inget tvekan om att det kommer att vara Haavisto och Stubb.
Ja, det finns ingenting som tyder på att Olli Rehn skulle lyckas klättra upp så många procentenheter. Det finns inte på kartan.
Och vem vinner i slutändan?
Stubb.
Alltså på Åland så är det Haavisto igen. Han har väl vunnit tidigare på när han har ställt upp. Men allt lutar mot Stubb.
Allt lutar mot Stubb.
Stubben.
Förutom trädet som redan är fällt.
Vi har pratat i 40 minuter, men jag tänkte faktiskt ta några minuter till för en helt annan presidentvalskampanj. Eftersom vi kan ju inte hålla oss, det har ju satt igång
vi
där borta.
Vi kan inte hålla oss.
Primärvalssäsongen är ju igång, även om det inte var ett primärval utan en caucus i Iowa. Där Donald Trump programenligt vann med 51% av rösterna. Det som var intressantast var väl att se vem som blev tvåa. I de senaste, sista opinionsmätningarna före valdagen så var det ju Nikki Haley som var tvåa, men hon blev trea. DeSantis tog väl sista halmstrået att överleva den här presidentvalskampanjen genom att kravla sig förbi henne med ett par procentenheter. Nu om ett par dagar så är det ju då i New Hampshire och där förväntas Haley gå mycket bättre. Eventuellt så kan hon närma sig Trump. Finns det någon möjlighet att inte bli Trump, Daniel? Den
ska jag svara med hjärta eller med hjärna? Som skandinav och europé så ser man ju gärna att Nikki Haley skulle vinna, för DeSantis är inte så mycket bättre heller i mina ögon, måste jag ärligen säga. Men nej.
Nej, jag tror inte heller. Men sen är ju den här det amerikanska presidentvalet. Liksom man är bara så här, blev han vald nu? Nej, utan nu är det så här. Och sen man bara, nu då? Nej.
Men det är ju, alltså jag förstår att det inte kommer så mycket politiska dramaserier i USA just nu. För att det går ju inte att skriva ett manus som är konstigare än verkligheten. Frontrunnen i det republikanska presidentvalet liksom åker skytteltrafik mellan kampanjmöten och rättssalar.
Ja, och där är väl det hoppet man får sätta till nu då, att det blir att han inte kommer att kunna lagmässigt ställa upp.
Den viktigaste datumet i den republikanska primärvalsvåren, den kommer ju här i början på februari när högsta domstolen ska ta ställning till Colorados beslut om man huruvida får kandidera eller inte. Och hittills så är det ju, jag tycker att det är förbluffande öppet i spekulationerna kring hur HD kommer att ställa sig i det här.
Mm.
Alltså med tanke på att det är en tydlig republikansk majoritet i högsta domstolen, så trodde man att de flesta bara ska ha färder, att det liksom, det är klart att Trump kommer att få ställa upp. Men riktigt så är ju inte analyserna i USA, utan det är fortfarande, det finns en viss tvekan i om hur HD kommer att ställa sig i det här.
Eller så vill de bara få det att låta så, för att det är ju tråkigt, säljer inga lösnummer och var
nej, men så kan det vara, men det brukar ju alltid finnas liksom, alltså, att man ser att de egentligen tycker att sådär. Men det känns ändå som att man är lite tveksam. Det är ju inte speciellt vanligt att det här vad var det, 14:e tillägget i konstitutionen används.
Nej, det var väl på 1800-talet sist, va?
Ja, så att det är klart att man kan inte luta sig mot så väldigt mycket prejudikat i frågan. Och det handlar ju alltså om att en som har ställt upp i ett upplopp mot regeringen inte får ställa upp i allmänna val.
Mm. Ja, det är ju intressant att se. Han står ju på dem den 6 januari.
Men vad, alla pratar om Trump, men vad har demokraterna att sätta emot honom?
Joe Biden.
Ja.
81.
Jag tycker det är ett större problem.
Det är ett
att det inte
problem.
Finns, det inte finns motstånd vare sig inom republikanerna, men inte från demokraterna heller. Att inte USA, hur många invånare har de? Säg snabbt.
320.
360.
Ja, just det, de har växt.
360 personer.
Sen skolan på 80-talet.
360 personer i USA.
Det är så många som du vill ha i lagtinget.
Ja, ungefär. De kan komma hit. Och, ja. Nej, men om det finns så många, om man inte hittar en som kan ge Trump en match i hela det stora landet.
Men med tanke på att det i bästa fall jämnt, i värsta fall då, om man får uttrycka sin egen åsikt i frågan, så har Trump en överviktig i de nationella mätningarna när man ställer de två mot varandra, Biden mot Trump. Samtidigt så går, alltså USA går ju som tåget ekonomiskt.
Mm.
Jättelåg arbetslöshet, inflationen är bekämpad, marknaden går jättebra, företagen går jättebra. Varför får han inte ut någonting utav det? Jag menar, som kandidat, om man bortser från hur han uppträder, så borde ju presidentkandidat Biden, eller president Biden då, men i sin återvalskampanj, var urstark i det här läget.
Nej, men för att du hamnar i en situation där du drivs inte av politiken längre, eller debatten drivs inte av politiken, utan det drivs av att personer känner sig hotade av vissa samhällsföreteelser. Det är det, åt båda håll. Och det är det som driver på. Politiken är av sekundär vikt, tror jag.
Trump är ju genialisk på att bemöta kritik på ett sånt sätt så att man blir bara, väntas, vad sa han nu? Han har ju rätt.
Ingen annan skulle klara av det där.
Nej, ingen, nej. Nej.
Men det är uppenbart att det är en stor massa folk som känner sig hotade av den utvecklingen som världen har tagit med ökade rättigheter för gay omvärlden och mera liberala åtaganden i storstad kontra landsbygd. Ja, name it. Att man känner allt som ett hot mot den person du är och där du befinner dig. Det är ganska uppenbart. Vi har ju samma tendenser här också. Mm. Inte på samma sätt, men långt ifrån på samma sätt. Men de finns.
Ja, vi kommer få återkomma. Vi ska inte bli så långdragna. Nej, i det här. För vi kommer ju ha några
veckor. Det är långdragen kampanj. Det är värre än Svenska Melodifestivalen.
men jag tycker att det är väldigt intressant med tanke på just liksom de ekonomiska utsikterna. Borde en sittande president ha en otroligt stark utgångspunkt mindre än ett år kvar till valet med tanke på hur kurvorna pekar i USA.
Mm. Så är det. Men han är svag. Han har ju en av de sämsta siffrorna som någonsin uppmätts. Och han utstrålar ju inte direkt styrka heller, måste vi ärligen säga.
Kom igen nu, USA, ni hittar en bra kandidat där.
Jonas Blad for president.
Jag är inte född där, det är väl det som är problemet.
Nej, annars skulle Arnold Schwarzenegger ha varit.
Men det var ju inte Obama heller, om man får tro.
Ja, precis.
Så där är jag, nu börjar jag komma.
Nu, det blir nog en bra motkandidat här. Lycka till.
Tack. Ja, vi avslutar Ålandstidningens ledarpodd på den noten då. Och konstaterar att vi är tillbaka i etern för den här säsongen också. Vi kommer tillbaka med ett nytt hett avsnitt nästa lördag, precis som alla lördagar vi brukar komma ut. Tills dess så får ni ha en riktigt trevlig helg, en produktiv vecka, så hörs vi igen nästa lördag.
Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.